Välkommen till Skånes taltidning nummer 6 2018 med utgivningsdag fredagen den 9 februari. Solen gick upp 7:45 denna morgon och ner går den igen 5:01 på eftermiddagen. I studion Dodo Parikas och Åsa Kjellman Erisi. Tekniker är Martin Holmström och detta är innehållet.
Färdtjänstchauffören tafsar på mig ända från Lund till Ängelholm. Över 500 kvinnor med funktionshinder har skrivit under uppropet #slutvillkorat mot sexuellt ofredande. Och de får stöd från jämställdhetsminister Åsa Regner.
Manifestation av SRF mot förändringen av handikappersättningen.
Lagförslag mot oseriös telefonförsäljning.
SRFs ledarhundsansvariga får lära upp sina efterträdare på myndigheten för delaktighet när verksamheten ska flyttas.
Rwanda tog krafttag mot synskador. 15 000 byar fick besök av ögonsjuksköterskor.
Och så fick den synskadade pianovirtuosen Anton Nilsson stående ovationer och gick vidare i TV4s talang.
Öppnat och stängt därefter med korsettbutik och grötcafé.
Turbulens och rokader bland personal och styrelseledamöter i US, unga med synnedsättning.
Och så har vi en annons från Skånes dansteater om syntolkade föreställningar.
2009 stod han utan arbete när Iris Hantverks borstbinderi i Malmö lades ner. Hör hur det gick sen för borstbindaren som fick sparken.
Evenemangstips följer sen med märkliga ljud och kärlekspoesi.
Och kalendern med Valentin och vinterrally.
Så kommer regionala och lokala meddelanden.
Och sist som alltid redaktionsrutan.
I MeToo-rörelsens spår har ett upprop från kvinnor med funktionsnedsättning, däribland många med synnedsättning eller blindhet, samlat över 530 berättelser och underskrifter från kvinnor som blivit utsatta för sexuella trakasserier i olika form. #slutvillkorat heter uppropet och namnet syftar på att kvinnor med funktionshinder får sina liv villkorade när de till exempel är hänvisade till färdtjänst för att ta sig någonstans och chaufförerna börjar tafsa. Gruppen bakom uppropet har även uppvaktat barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regner. Och flera av de som undertecknat är från Skåne. Och en av dem är Brigida Mårtensson, som Skånes taltidningsläsare på sistone hört som mattipsare. Så här säger hon om varför hon undertecknat och lagt sin berättelse till uppropet.
Därför att den sista händelsen, det var ju faktiskt när jag åkte sjukresa. Jag var på väg från Lund för jag hade varit på strålning. Ja, jag hamnade bara in i taxin och sen så la han handen på mitt ben och så började handen mamma längre upp och jag sa ifrån. Riktigt obehagligt för jag var i så dålig fysisk form samtidigt. För man mår inte bra när man har varit på strålning och sådant. Men han höll på så ända från Lund till Ängelholm. Jag skulle egentligen till Båstad men i Ängelholm stannade han på att tanka gas. Så då klev jag ur bilen och sen halvsprang jag därifrån. Och det är inte lätt när man är blind. Jag halvsprang med käpp.
Anmälde du detta?
Ja, till Skånetrafiken.
Och vad fick du förföljd?
Ja, det enda jag vet att de skulle ta upp det, sen hörde jag aldrig någonting mer. Men jag har aldrig sett chauffören efter det heller. Och jag åker mycket.
Och detta med att underteckna ett upprop på det här sättet. Vad hoppas du att det ska leda till?
Ja, att folk får upp ögonen bara. För det pågår överallt väldigt obehaglig kultur egentligen. Och kvinnorna, vi håller tyst. Män är män och pojkar är pojkar och det är nästan accepterat och det får inte vara så. För det första att chaufförerna kontrolleras innan de anställs och att om det händer så ska de inte arbeta med detta. Man är i en sån utsatt situation när man kliver in i en taxi om man nu som jag är helt blind och inte vet var man är riktigt. Man kan inte följa vägarna på alla svängar och sånt. Det är en väldigt orolig resa.
Du gjorde inte någon polisanmälan?
Nej.
Varför?
Ja, det liksom det sitter i en sen man var ung att ja, män är män. Det är så fel, hela det tankesättet är ju så fel. Ingen kvinna ska acceptera detta.
Det sa Brigida Mårtensson, tidigare kock och känd för Skånes taltidningsläsare som mattipsare. Och hon är alltså en av dem som undertecknat uppropet #slutvillkorat. Initiativtagare till uppropet är Denise Cresson-Udén i Göteborg, själv synskadad. Hon följde MeToo-rörelsens tillblivelse förra året och då kvinnor från olika delar av samhället trädde fram och redogjorde från allt mellan våldtäktsförsök till tafsande, både från offentliga personer och närstående män. Och först tänkte Denise Cresson-Udén att kvinnor med funktionshinder inte behövde ett eget upprop mot sexuella trakasserier eftersom de ändå fanns representerade i de upprop för olika grupper som gjorts. Men undan för undan förstod hon att den som också har ett funktionshinder drabbas ytterligare eftersom deras liv villkoras av utsattheten i att ha en rörelsenedsättning eller att inte se till exempel. Därav kom namnet på Facebookgruppen #slutvillkorat som när vi ringer upp initiativtagaren Denise Cresson-Udén samlat över 530 underskrifter och eller berättelser från kvinnor med funktionsnedsättning som utsatts för sexuella trakasserier.
Alltså, vi har villkor på något sätt för vårt vardagsliv som inte kvinnor utan funktionsnedsättning har. Jag tänkte att det kan finnas anledning att skapa en grupp. Det villkoras genom att vi många gånger inte vågar eller kan ställa krav på att avvisa ett sexuellt närmande. Det kan vara i färdtjänsten, obehagliga frågor och man svarar lite kort, lite undvikande. Men säger liksom inte till på skarpen eller lämnar bilen. För det har man för det mesta ingen möjlighet till. Både som man inte kan orientera på grund av kognitiva eller synmässiga nedsättningar eller för att man helt enkelt är fastbänd i sin rullstol och inte klarar sig ur själv. Men det kan också vara närmanden, en hand på låret, lite väl närgånget när säkerhetsbältet ska på och så vidare. Och det visar också på en utsatthet. Det är ett par kvinnor som berättar att ja, de blir liksom, de frågar om hjälp och får inte hjälp. De får något annat istället eller blir helt enkelt påhoppade. Och en man försöker kyssa en kvinna. Alltså väldigt, väldigt svårt. Någon blir tafsad på utan att, med den tydliga indikationen att det är perfekt med dig. För du ser ju inte vem jag är och kan inte anmäla mig.
Och det blev väldigt god respons på det här. Den siffra jag har sett var över 500, men det kanske har blivit ännu fler.
531 var det faktiskt jag tittade nu, så nu droppade in lite mera en och en.
Och nu skulle jag kunna ställa frågan, hur ska ni gå vidare? Men ni har redan gått vidare genom att träffa ministern Åsa Regner och lämnat över alltså ett urval av berättelserna och själva uppropet. Hur gick det här mötet?
Jag tyckte att det gick bra. Hon lyssnade på oss och jag tyckte att hon fick rätt så snabbt klart för sig vad som var det grundläggande. Det vill säga inte egentligen själva funktionsnedsättningen men människors åsikter och uppfattning om personer med funktionsnedsättning och det sätt de har att agera med den kunskapen. Och det tyckte jag att hon satte bra fokus på. Att problemet är ju inte oss, om man säger så. Det är inte vi som på något sätt har något fel, som har en funktionsnedsättning. Men att människor väljer att missbruka det faktumet.
Tycker då Denise Cresson-Udén att uppvaktningen hos Regner gav en känsla av att ministern vill gå vidare med frågan? Eller lyssnade hon bara och var förstående?
Alltså vissa saker finns redan, till exempel ett uppdrag hos Jämställdhetsmyndigheten att man ska se över personer med funktionsnedsättning, den ekonomiska situationen, för den upplever att den sticker ut från personer utan funktionsnedsättning, men där också se på skillnaden mellan män och kvinnor. För det såg hon att det fanns indikationer på att kvinnor med funktionsnedsättning har en betydligt sämre ekonomi. Du kanske inte kan betala för den hjälp du skulle behöva få som du inte får av kommunen. För det här att vara beroende av någon, oavsett man vill eller inte, det ger ett utrymme för att det blir en maktobalans, som man säger så, i en relation. Och det ger ett utrymme för våld.
Tänker du, ni, att ni ska gå vidare nu?
Jag tänker att vi tillsammans måste titta på, till exempel hur man då väljer att göra med det här uppdraget inom jämställdhetsmyndigheten. Det finns också ett uppdrag om färdtjänst inom myndigheten för delaktighet, där vi behöver ha helt enkelt lite koll på hur går man vidare med det här uppdraget, vilka frågor man om kvaliteten i färdtjänsten och så vidare. Och sedan frågan om att kunna stänga av en förare som är anmäld och likadant ställa krav på belastningsregistret, att man tar ett utdrag från det för färdtjänst. Det handlar om infrastruktur.
Och vi ska tillägga att på lokal skånsk nivå så har Skånetrafiken fått i uppdrag av regionens kollektivtrafiknämnd att se vad som kan göras för att stoppa trakasserier i färdtjänsten. Bland annat genom att utreda möjligheterna att begära bakgrundskontroller av förarna. Så att till exempel den som tidigare är dömd för sexbrott inte får köra färdtjänst. SRF Skåne har dessutom gjort en enkät bland sina medlemmar om bland annat brukarnas upplevelser av färdtjänsten. Resultatet är ännu inte redovisat. Den som vill skriva under eller dela med sig av sin berättelse om sexuella trakasserier som kvinna med funktionsnedsättning är välkommen att höra av sig till Denise Cresson-Idén på telefon 0706 148 146 eller gå in på hemsidan slutvillkorat.nu. Och reporter var Dodo Parikas.
I slutet av februari anordnar Synskadades riksförbund och Unga med synnedsättning en manifestation utanför riksdagshuset i Stockholm mot förändringarna i handikappersättningen. Som bekant planerar regeringen att den fasta handikappersättningen ska ersättas med en så kallad merkostnadsersättning. SRF menar att förslaget helt bortser från synskadades specifika situation och att det skulle slå orimligt hårt mot gruppens ekonomi, vardagsliv och personliga integritet och minska deras möjlighet till egenmakt och självbestämmande. Dessutom betonar SRF att förslaget om merkostnadsersättning som ska bedömas från fall till fall öppnar för godtyckliga och rättsosäkra bedömningar. Samtidigt med manifestationen som startar klockan 10 på morgonen den 27 februari på Mynttorget i Stockholm ska namninsamlingen #säkrahandikappersättningen lämnas över till socialförsäkringsutskottets ordförande, socialdemokraten Fredrik Lund Sammeli. Övriga inbjudna organisationer vid manifestationen är föreningen Sveriges dövblinda FSDB, Sveriges dövas riksförbund SDR och Hörselskadades riksförbund HRF.
Regeringen sätter ner foten mot telefonförsäljare. Muntligt ingångna avtal vid telefonförsäljning föreslås bli ogiltiga tills köparen undertecknat ett skriftligt avtal. Att äldre personer och andra som är särskilt utsatta råkar illa ut vid telefonförsäljning är inte acceptabelt, säger biträdande justitieminister Helene Fritzon i ett pressmeddelande. Hon fortsätter. Genom förslaget stärker vi nu konsumenters förutsättningar att fatta genomtänkta beslut när de blir uppringda av försäljare på telefon. Anledningen till förslaget är bland annat att försäljare felaktigt påstår att konsumenter ingått köpeavtal. Dessutom gör försäljares överrumplande och pressande sätt ofta att människor kan ingå avtal utan att förstå vad det innebär. För att ett försäljningssamtal från ett företag ska leda till ett bindande avtal så föreslås att konsumenten måste få ett skriftligt anbud som ska bekräftas skriftligt via vanlig post, e-post eller sms. Om en konsument inte bekräftar avtalet skriftligt och försäljaren ändå levererar en vara eller utför en tjänst, då ska konsumenten enligt förslaget inte behöva betala för den. Lagrådet ska uttala sig om förslaget och lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 september.
I samband med att regeringens budgetproposition släpptes i höstas kom det oväntade beskedet att ansvaret för ledarhundsverksamheten skulle flyttas från Synskadades riksförbund till Myndigheten för delaktighet, MFD. På SRF, som byggt upp verksamheten och skött den i många år, blev besvikelsen stor. Och egentligen skulle SRF vilja att beslutet dras tillbaka eftersom de är oroliga för att verksamheten slås sönder vid en flyttning. Det som händer nu är dock att det pågår en form av kunskapsöverflyttning från SRF till MFD. Lena Ridemar är chef för ledarhundsverksamheten vid Synskadades Riksförbund.
Mötena med MFD, där berättar vi, kan man säga, om olika delar av vår verksamhet för att de ska förstå hur komplex och omfattande verksamheten är. Så att igår hade vi ett informationsmöte där vi berättade om hur man slutprovar hundar, hur det går till när man tilldelar en person en ledarhund och så vidare. Gången innan pratade vi veterinärfrågor, så att det är olika tema varje gång vi ser dem.
Så ni håller i princip någon form av utbildning inför ett överlämnande?
Ja, det kan man säga. Vår avsikt med det hela är ju framförallt att få dem att förstå att det inte är så enkelt att ta över den här verksamheten och sen upphandla alla de här olika uppdragen. För de vill ju inte utföra verksamheten själva. Och vi hoppas ju att de nu ska se att det går inte att splittra upp verksamheten till massa olika separata upphandlingar, för då kommer det inte att hänga ihop överhuvudtaget.
Så vad hoppas ni ska hända?
Vår absoluta förhoppning är ju att regeringen ska backa och faktiskt säga att det här funkar bra hos SRF. SRF är duktiga, de kan de här frågorna och det är det mest lämpliga för brukarna.
Har du några indikationer på att det skulle vara så?
Nej, tyvärr inte. Vi var och träffade socialdepartementet i måndags. Och då fick vi besked om att de nu har kommit fram till att de ska försöka få lagen att bli förändrad från den 1 januari 2020. Och att då Myndigheten för delaktighet ska ta över från det datumet.
Ja, även om det dröjer längre än det från början var tänkt till Myndigheten för delaktighet tar över ansvaret, så är planeringen i full gång. Förutom träffarna med SRF så väntar MFD på ett uppdrag från regeringen för att sätta igång med en utredning om vad konsekvenserna blir av att flytta verksamheten. Malin Ekman Aldén, som är generaldirektör för MFD, har fått besked om att det kommer inom de närmsta veckorna. Och hon säger att man inte flyttar ledarhundsverksamheten för att den fungerar dåligt idag, utan det finns andra orsaker.
Alltså skälet att regeringen vill göra den här förändringen, det handlar inte om kvalitetsbrister och så, utan det handlar ju om att man vill ha en mer ren, liksom formell styrning av en statlig verksamhet, och det bygger på ett uttalande beslut som riksdagen fattade för ganska många år sedan. Så det är ju en sån förändring som ligger i botten. Vi får ju det här uppdraget också att göra det här i samarbete med SRF. För det handlar ju om att försöka bibehålla och ta vara på den kunskap som är stor och som finns i verksamheten idag. Att bara försöka liksom rigga den då på det sättet som krävs när man är en statlig myndighet. Så att vi hoppas att för de som är ledarhundsanvändare så ska det bli en mindre förändring och en positiv förändring i de delar där det behövs förstärkningar. Men det ska inte bli något glapp, utan vi ska verkligen försöka ta tillvara all den kunskap som faktiskt finns inom den här och som har byggts upp under många år. Och också väldigt tydligt involvera de som själva använder ledarhund, såklart. Så att de är också viktiga aktörer för att se till att den här övergången blir bra.
Är det inte risk för att man slår i sönder en fungerande verksamhet när man gör en sån här förändring då, av mer administrativa orsaker?
Det är svårt, det tror jag inte, men det kan man inte veta. Men man måste ju göra det med stor varsamhet och i nära dialog, och man måste också tänka långsiktigt. Och regeringen är helt övertygad, även jag, att vi ska kunna klara det om vi jobbar nära tillsammans och försöker tänka på ett bra sätt och också involvera de som använder ledarhund. Det är ju min förhoppning och min förväntan att det inte ska bli på det sättet.
Och du sa att det skulle kunna bli positiva förändringar. Vilka positiva förändringar är det du tänker på då?
Det är svårt att svara på. Vi har inte kommit alls egentligen långt i det här utredningsarbetet än. Men jag tänker att när man ändå tittar igenom en verksamhet, oavsett vilken, det finns ju alltid saker som kan förstärkas, förbättras och förändras. Det spelar ingen roll vem som är huvudman, och även i den här föreställningen. Men exakt vad det är, det måste ju de som är inblandade i verksamheten svara på. Men det är ju tillfällen när man ändå gör en sån här gedigen genomgång och även tittar på lagstiftning och så, att göra de förbättringar och förstärkningar som kan behövas, tänker jag.
Men tänker ni er att ni ska sköta verksamheten själv eller kommer ni att handla upp den till stora delar?
det är fortfarande så att jag har inte exakt kontroll över liksom alla delar. Det är väldigt komplex verksamhet med väldigt många olika komponenter. Men det är svårt att säga vad ska ligga liksom på myndigheten direkt och vad ska ske i form av tjänsteköp. Det måste vi liksom försöka reda ut i det här arbetet. Det som jag föreställer mig är helt grundläggande som vi kommer att hantera, det är ju själva myndighetsanläggningen, alltså när man ansöker och fattar beslut om att bevilja. Det är också frågor kring tillsyn och i den mån man måste jobba med återtagande och sådana där saker kring de här hundarna. Det är väl sånt som är rena myndighetsuppgifter. Sen finns det massor av andra saker där vi sannolikt också kommer behöva använda andras kompetens liksom för att klara uppdraget, det tror jag.
Exakt hur myndigheten för delaktighet tänker kring hur mycket av ledarhundsverksamheten som ska handlas upp och hur mycket som myndigheten själv kommer att utföra. Det är alltså inte klart enligt Malin Ekman Aldén och kommer att ingå i den utredning som snart inleds. Men Lena Ridemar på SRF är oroad över att ledarhundsverksamheten riskerar att bli sämre och har fått många olika besked på varför regeringen vill flytta verksamheten från SRF.
Känslan man får är att de inte riktigt vet vad de gör, om jag ska vara ärlig. Därför att från början så sa man ju att man ville flytta den här verksamheten bara för att det skulle bli mer ändamålsenligt att samla verksamheten hos den här myndigheten. Sen har man pratat om att man skulle upphäva ledarhundslagen helt och hållet. Att det inte skulle behövas någon lag när den här myndigheten tar över. Nu har man kommit fram till att jo, myndighetsutövning måste regleras i lag. Och det kan man ju tycka att de borde ha kunnat för någon månad sedan också. Nu skyller man på att det är statsstödsreglerna inom EU som skulle vara skälet till varför Synskadades Riksförbund inte ska kunna få behålla verksamheten. Och det blir bara ännu mer förvirrande för vår del.
Och enligt Malin Ekman Aldén är ett övertagande av ledarhundsverksamheten inget de själva arbetat aktivt för att få?
Nej, det var det faktiskt inte. Utan den här frågan har inte... Den har varit under diskussion under förra året, men inte tidigare. Det är ju inget som står i vår instruktion eller så. Så det kan jag inte säga. Det är inget som vi har liksom gått och tjatat om eller väntat på så. Utan vi absolut, när regeringen som är vår uppdragsgivare bestämmer att vi ska få en uppgift så tar vi oss an den såklart.
Inom SRF så tänker man göra en analys av vad en flytt av ledarhundsverksamheten till myndigheten för delaktighet kommer att innebära. Och även om Malin Ekman Aldén, generaldirektör på MFD, säger att inget är klart ännu om hur mycket av verksamheten som de ska upphandla och hur mycket som de ska utföra själva, så är Lena Ridemar orolig för att ledarhundsverksamheten kommer att splittras upp på många olika aktörer när ansvaret flyttas från SRF.
Vi försöker ju även själva göra en konsekvensbeskrivning som vi kommer att ge till departementet under alla omständigheter, där vi kommer att förklara för dem vad det innebär om de fullföljer det här tänket med att MFD ska ta över och inte vara utförare själva. Att det riskerar att paja ledarhundsverksamheten över tid faktiskt. Det är så pass illa. Det ska tydligen komma en departementspromemoria här på vårsidan med 3 månaders remisstid. Och vi tänker oss att vi kanske ska försöka få in våra synpunkter i det remissarbetet så att det kommer in tydligt och tidigt i processen. Och det kanske kan leda till att man gör nya överväganden.
Det sa Lena Ridemar, chef för ledarhundsverksamheten inom SRF, sist i inslaget. Tidigare hörde vi också Malin Ekman Aldén som är generaldirektör för Myndigheten för delaktighet. Reporter Åsa Kjellman Erisi.
Det fattiga östafrikanska landet Rwanda, länge mest uppmärksammat för folkmordet 1994, har infört ögonsjukvård som omfattar hela befolkningen. 3000 ögonsjuksköterskor har utbildats i samarbete med biståndsorganisationen Vision for a Nation. Personalen har sedan besökt samtliga 15 000 byar i landet, gjort synundersökningar samt skrivit ut glasögon och remitterat de som behöver specialistvård till ögonkliniker. Det skriver den brittiska tidningen The Guardian. Rwanda har 12 miljoner invånare och 34% visade sig vara i behov av allt mellan korrigering av mindre omfattande symptom till kirurgiska ingrepp som förändrade livet för patienterna. Tidningen citerar läkaren Graham McKenzie som är konsult för biståndsorganisationen Vision for a Nation. Han berättar att synundersökningarna bland annat hjälpt landets många kaffearbetare. Kaffesortering är ett kvinnojobb och när arbetarna blir äldre och inte längre kan se att sortera kaffebönor så minskar deras inkomster drastiskt. Får kvinnorna då inte hjälp att korrigera synfelet så tar familjerna vanligen istället sina yngre kvinnliga medlemmar ur skolan. Detta förstärker fattigdomen eftersom kaffearbetarfamiljernas utbildningsnivå aldrig höjs. Efter Rwanda står Ghana i tur och genomföra motsvarande folkhälsokampanj inom ögonområdet.
Den synskadade pianisten och sydöstskåningen Anton Nilsson har gått vidare i TV4:s talangjakt Talang. Den 21-årige Anton har kallats Källstorps egen Mozart och det var i fredags som han fick stående ovationer av en rörd tävlingsjury. Alexander Bard, Bianca Ingrosso och LaGaylia Fraser sa i tur och ordning: jättefint gjort, tusen tack. Jag blev så rörd och jag har så mycket respekt för dig. Medan en likaledes rörd David Batra klämde till med att det var nästan magiskt att en person kan spela piano på det här viset trots att du alltså är från Trelleborg, och avslutade med: Anton Nilsson ifrån Trellehulla, du har gått vidare.
Öppnat och stängt. I Broby har en ny möteslokal för unga öppnat. Young Innovation Hub heter den och ligger på Västra Järnvägsgatan 5.
I Helsingborg fanns sportpubben Pitchers tidigare på Möllegränden 3. Nu huserar istället Muntes krog i lokalerna. Namnet har lånats från en gammal Helsingborgskrog som öppnade redan 1799.
I Malmö har skönhetssalongen Reality Hair flyttat från Östra Rönnholmsvägen 2 till Davidshallsgatan 27B, det vill säga lokalen till höger om Stippes.
Och tvärs över gatan på Davidshallsgatan 24, fortfarande i Malmö, har Body Magic öppnat. De säljer vad de kallar för shapewear, det vill säga en typ av korsetter för hela kroppen. Och de erbjuder även träningsupplägg.
På Sofiero slott i Helsingborg har en ny, närmare 60 meter lång bro lyfts på plats tvärs över ravinen i slottsparken. Drottning Sofias bro heter den, och redan för 150 år sedan drömde drottningen om en sån bro över ravinen, inte minst när alla rhododendron står i blom.
I Malmö har kaféet Jord öppnat på Falsterbogatan 1, där Café Fyn hittills huserat. Jord serverar inte det de heter, men har bland annat gröt på menyn.
Det är turbulent i riksorganisationen Unga med synnedsättning just nu. Tre styrelseledamöter har hoppat av och ordförande Linus Forsberg meddelade först sin avgång, men återtog sedan beslutet och stannar kvar som ordförande. Dessutom har tre av de tills vidare anställda på US rikskansli sagt upp sig. I ett numera raderat inlägg på föreningens Facebook-sida skrev personalen bland annat att det goda samtalet i organisationen har ersatts av ett ställningskrig och att det finns stora problem med jämställdhet inom organisationen. Vi hör Linus Forsberg om situationen i Unga med synnedsättning.
Jo, det händer ganska mycket och har hänt ganska mycket. Dels har vi haft en höst där det har funnits en del interna utmaningar sett till så här, kommunikation internt, både vad gäller inom styrelsen, vad gäller mellan styrelse och personal, vilket har lett till att det har växt fram en ganska stor irritation hos många på olika håll, och väldigt mycket av den är absolut befogad. Och det som då har hänt, som jag kan tycka beklagligt, är att det nu då istället för att diskuteras internt så tas istället på sociala medier i olika former.
Som jag förstår det så har tre personer lämnat styrelsen. Du har avgått som ordförande och sen återkommit som ordförande.
Ja, precis. Det var tre personer valde att lämna styrelsen, och det motiverade de skriftligt av hälsoskäl. Så att Sen så går det alltid att spekulera om hur mycket som beror på den interna turbulens som har varit. Men motiveringen från dem handlar om hälsoskäl. Och jag kom också till en punkt där jag kände att det inte riktigt funkade. Där jag var tvungen att prioritera min hälsa. För och då jag då först meddelade min avgång. Men där det senare, när jag kom ut i bubblan, när jag hade fått ur mig det som jag hade burit inom mig ett tag under den här turbulensen, så såg jag en annan möjlighet, och efter många och långa samtal med medlemmarna så bestämde jag mig för att dra tillbaka det här beskedet, för att jag såg en annan väg som jag först inte såg.
Vad kommer du som ordförande göra just nu för att fortsätta leda US framåt?
Jag tror det finns ganska mycket som är viktigt att göra. Framförallt så tror jag dels att vi måste ha, dels att kommunicera ut liksom till distrikten och till medlemmarna vad det är som har hänt och vad vi ämnar göra. Men sen tror jag också så här, utan att sopa detta under mattan, för det vill vi verkligen inte göra, för att det finns absolut en problematik och den har vi redan börjat åtgärda. Vi har tagit en rad olika styrelsebeslut för att komma till rätta med detta. Men jag tror också att det är väldigt viktigt att den här krisen eller turbulens eller vad man vill kalla det inte får bli det som kännetecknar hela US, utan vi är inne i ett valår. US har väldigt mycket politik inplanerad, våra distrikt har väldigt mycket aktiviteter. Jag tror att det är viktigt också att påminna om att US inte har kollapsat, utan det händer väldigt mycket annat också.
Samtidigt så har tre av era fast anställda på ert rikskansli valt att säga upp sig. Hur kommer det att påverka ert arbete?
Naturligtvis påverkar det alltid arbetet när det blir en personrotation, men detta är någonting som hanteras. Det finns en plan och jag ser att på lång sikt så kommer US liksom är ju så mycket mer än bara riksstyrelsen, eller så mycket mer än bara rikskansliet, så generellt sett så kommer US arbete inte påverkas nämnvärt negativt, mer än det alltid gör när personen slutar.
Många röster har ju höjts just kring ditt ledarskap som ordförande. Kommer du att kunna fortsätta att leda organisationen, tror du?
Det som är väldigt viktigt här är att de som hörs framförallt på sociala medier är de som är kritiska, och totalt så har jag räknat det till runt 10 personer, varav minst hälften av dem inte är medlemmar i US. Men alltså jag har haft betydligt fler som hör av sig till mig personligen, som ställer frågor, men som också uttrycker att de fortsatt känner ett förtroende för mig. Så naturligtvis finns en kritik, och i den bästa världen så vill man ju kunna vara älskad av alla, men det går inte alltid, och då gäller det att lyssna till vad tycker medlemmarna, för det är framförallt de som jag är valt leda, inte de som är före detta USA, inte de som är anhöriga till USA, utan det är USA, och där upplever jag generellt sett att stödet fortfarande finns.
I de utspel som har gjorts så har ju jämställdheten nämnts som ett problem i US. Håller du med något i den bild som har målats upp?
Jag håller absolut med om att det finns utmaningar i jämställdheten sett till kön och könsidentitet. Det som däremot inte nämns och som jag tycker är, som jag också tycker är väldigt viktigt, att USA har inte prioriterat jämställdheten mellan de olika könen jättemycket de senaste åren. Däremot så har vi satsat väldigt mycket på att få in de allra yngsta medlemmarna i organisationen mer. Vi ser idag, jämfört med när jag till exempel började engagera mig, så har vi betydligt fler som är under 20 som sitter på förtroendeposter. Vi har satsat på att få folk med annan etnisk bakgrund att våga engagera sig och kunna engagera sig. Vi hade på vårt medlemsforum så var det 4 stycken som kandiderade till riksstyrelsen som hade annan etnisk bakgrund än svensk. Och så många har jag under de åren jag varit med i USA aldrig sett på en kandidatlista. Så vi har satsat väldigt mycket på olika jämlikhetsfaktorer. Men sen så har vi, brister vi till viss del vad gäller jämställdheten.
Det sa Linus Forsberg, ordförande i riksorganisationen Unga med synnedsättning. Han intervjuades av Joakim Kohlman på Radio SRF.
Så har vi en annons från Skånes dansteater om vårens 2 syntolkade föreställningar It is a large animal deep in sleep och Nairab. Först ut är It is a large animal deep in sleep, som utforskar demokrati, frihet, individualism och politiskt ansvar. Vårt samhälle utgår mer och mer från individens rätt och fria vilja. Det är avgörande hur vi själva använder vår möjlighet att förändra. Känner du dig fri? Hur länge ignorerar du dina inre varningsklockor för att få följa med strömmen? Koreografen heter Marina Mascarell och är från Spanien. 6 dansare medverkar på scen. Lördag 24 februari syntolkas It is like a large animal deep in sleep. Introduktionen startar 17.00 och föreställningen börjar 18.00 och varar cirka en timme. Senare i vår visar Skånes dansteater Nairab, som är ett medryckande möte mellan traditionell musik från Mellanöstern och nyskapad koreografi. Titeln betyder slättmark på syrianska och är även namnet på den by i Syrien där föreställningens kompositör, Malmömusikern Tarek Al-Hadji, föddes. Hans musik bär en hel regions poesi och spelas live på scenen. Koreograferna heter Nicolas Cantillon och Laurence Yadi. 9 dansare medverkar och lär sig den speciella dansstilen Fuit Fuit. De låter instinkterna styra och böljar fram till musiken i en lyrisk trans, en pulserande hypnotisk upplevelse. Lördag 7 april syntolkas Nairab. Här blir det en lite längre introduktion 16.30 för att man även ska få veta mer om föreställningens dansstil. Föreställningen börjar 18.00 och varar cirka en timme. Introduktionen hålls i vårt konferensrum. Allt är i markplan. Vi har reserverat platser på första raden, också det i markplan. Vi kan erbjuda biljetter för 100 kronor per person. Dessa bokas på telefon 040 20 84 42 eller 0706 96 58 09. Ledsagare går med gratis. Skånes dansteaters adress är Östra Varvsgatan 13A i Malmö och hemsidan hittar du på www.skanesdansteater.se. Välkomna!
I ett tidigare nummer så besökte vi Iris Hantverk i Enskede i Stockholm, där verksamheten hämtat sig mycket bra sedan statsbidragen till borstbinderiet drogs in i början av 2010-talet och verksamheten gick över i privata händer. Men i Malmö sades borstbindarna upp och produktionen upphörde. Rolf Berglund var en av dem som miste jobbet den gången. Vi har sökt upp honom för att se vad han gör idag. Men först ska vi höra vad han sa till Skånes taltidning 2009 inför nedläggningen.
Ja, det första vi ska göra är att infinna oss på Arbetsförmedlingen. Och ja, sen får vi ju se, vi ska få såna här typiska coacher som ska hjälpa oss att skriva lite CV och sälja oss själva. Och det vet vi hur jädra lätt det är när man är halvblind och ja, en bra bit över det 50. Så att det är min själ inte lätt att sälja sig själv då.
Det är en tidig måndagmorgon och jag ska träffa Rolf Berglund som jobbade som borstbindare när Iris Hantverk la ner verksamheten här i Malmö. Och jag ska träffa Rolf på hans arbetsplats, Hotell Sankt Jörgen i hörnet Stora Nygatan och Södergatan, och höra hur det gick sen.
Nu hade jag ju en jäkla tur egentligen som träffade den här coachen. Så att ja, hon ordnade in en praktik till mig på Quality Hotel Konserthuset. Och det var ju jag att visa framfötterna en hel del och byggde och reparera och renovera och gjorde mycket sådana grejer. Så att då fick jag en anställning där. Och där blev jag då i nästan 3 år.
Det här skedde alltså i princip direkt efter att borstbinderiet hade lagts ner?
Ja, jag var aldrig arbetslös kan man säga. Jag hade en månads ledighet. Så att vi slutade ju då sista december i 2009. Ja, just det. Jag började där 1 februari 2010.
Den tidigare borstbindaren Rolf Berglund har en tiondels syn på ena ögat och arbetar idag som tekniker på Scandic Hotel Sankt Jörgen intill Gustav Adolfs torg i Malmö. 40% av hans lön kommer från lönebidrag, resten betalar arbetsgivaren. Vi har satt oss i bekväma, låga svarta fåtöljer i ett av hotellets många konferensrum. Men vad gör då en drifttekniker som hans titel lyder?
Det handlar om allt från att ta hand om sophantering, det kan vara renovering av trasiga möbler, lite förbättringsmålningar och snickerier överlag. Och kanske inte VVS och sånt, det sysslar jag inte så mycket med, och inte fläktsystemet heller, det har vi andra folk som gör här.
Du är klädd i jobbarbrallor med utanpå fickor.
Ja, ibland är man ju fullhängd med verktyg. Det är ju bara så. Det är Och sen hjälper jag till då vid konferenserna och sånt om det behövs. Ja, jag har det ganska bra faktiskt. Det måste jag säga. Så här är ju konferensavdelningen då. Och här inne är restaurangen.
Var det här Tahonga bar?
Nej, där var en våning ner. Men det är liksom bara konferenser och kontor idag. Vi kan gå här, ska vi se.
Oj, nu var det inte lika flott.
Nej. Så här är ju, börjar ju personalrummet och alla omklädningsrummen och allting är ju här då.
Det löper ledningar i taket, det är vaggor och det är lägger lite soffor och öltunnor. Och...
Sen har vi då de vanliga sopkällorna och matavfall. Det står ju ett kylrum där inne. Vi kyler ju ner alla soporna så att det inte blir några bakterier och flugor och allt vad det är. När jag kommer 7 på morgonen då har jag liksom min första uppgift är att titta in i avfallshanteringen. Det brukar ofta vara kaos. Det är liksom, det bara vräks ner där, så det måste sorteras. Och det kan man hålla på med kanske, ja, det kan ta upp ett par timmar om man har riktigt otur. Men efter nyårsafton till exempel så är det ingen fröjd. Ja.
Och så står det fastighet, teknikavdelning, är det, ja, det är dina domäner?
Ja, absolut. Jag sitter min chef.
Du heter?
Jag heter Ivan Henrikes och är fastighetschef.
Och du har Rolf som en av dina underlydande.
Ja, man får ju ta hänsyn till Rolfs syn. Så vissa saker kanske behöver en person utföra som har kanske bättre syn då. Ofta så säger han ifrån det i så fall när det inte går. Fast det är inte ofta han gör det.
Jag brukar gå i land med det mesta. Ja. Gör jag ju, men det är ju datorerna, det klarar jag ju inte. Va? Det går, det funkar inte här. Och sen då, man kan ju liksom inte se långt bort utan man måste ju gå fram och titta istället. Va? Det tar ju extra tid. Annars så reder jag upp det mesta tycker jag. Så här inne har vi, om man håller på att spika och snickra här.
Och rosa väggar har ni.
Ja, rosa väggar. Det är snyggt.
Här har vi en borste på väggen.
Ja, maskingjord.
Men den här är i trä.
Den är också maskingjord. Det är inget hantverk.
Och vad är det som säger det?
Ja, den är ju inte bunden på baksidan. Den är ju maskinstansad. Så det är ju liksom förborrade hål. Och sen har ju en maskinstansat i borsten. Med en liten mäla längst ner i botten. Så att den är ju slät på ovansidan.
Så det här är inte lika bra jobb som du gjorde?
Ja, det är nog bra så sätt. De fungerar ju de borstarna också. Det gör de ju.
Och samma där?
Ja, det är samma där.
Vad är det som ligger här?
Det har varit i en vagn. Ja, jag tog vara på den. Man vet inte, det kan vara bra att ha det.
Hylsnycklar och...
Ja, det är skruvmejslar och det är tänger och det är allt.
Men sönderplockad.
Det får vi byta ofta, sladdar på strykämnen. Gästerna har ju väldigt förmåga att bränna av sladdarna på dem. Det är...
Vad har du mer att bjuda på?
Vi kan ju gå upp på korridoren om du vill titta.
Till 5:e våningen.
Ja.
Och nu kommer vi alltså bakvägen till...
Ja, det är liksom personalvägen. Så här står alla tvättvagnar och städvagnar och allt vad det heter. Så här kommer man då ut i korridoren.
Och här är dekorationen man sett i ögonkaka och...
Ja, det var ett gäng konstnärer som var här för ett par år sedan. Och...
Här är det gubbar målade och en har man sett i ögon.
Ja.
Men det går inte att kliva in i något rum nu, eller?
Nu ska vi se. Jag ska ta... Hej, Risa, Rolf. Kan du kolla 538? Det är ledigt. Finemang.
Det här måste vara ut mot Stora Nygatan, va?
Ja.
Två sängar och ett skrivbord och tv på väggen och en liten soffa. Vad... kan du råka ut för att behöva göra i ett sånt här rum?
Det är framförallt sängarna. Alltså, de tål inte så mycket. De behandlar dem som... Lamporna är rätt bekymmer också. De får man ofta byta. Alltså själva hela armaturen går sönder. Och ibland skvätter de vin på väggarna så då får man måla om. Och... Så är det. Vi ska gå upp och titta på 727 också. Den var ju ledig. Det är det största rummet vi har. Det är den som man kallar för sviten. Men...
Är det den som rockstjärnorna bor i?
Ja, jag vet inte vilka som bor där, men...
Och genomsnittsgästen är hur?
Ja, de är trevliga. Man får ju träna mycket på sin engelska, för det är väldigt mycket utländska gäster. Inga problem.
Sjunde våningen, 7th floor.
Här uppe är det ju fin utsikt över hela Gustav Adolfs torg. Vi har allt som vara man knackar på dem först, även om man vet att det inte är någon. Men det kan ju vara någon, va? Varsågod, stig.
Tackar. Ja, så här högt upp vore det inte dumt att bo.
Nej, det är klart.
Vad var det han sjöng? Edvard Persson, lite grann från ovan.
Ja, det är ju här. Kunde du ihåg, man kommer upp en bit, eller vad? Lite grann från ovan.
Saknar du borstbinderiet?
Nej, jag gör faktiskt inte det. Inte idag med facit i hand. Jag trivs jättebra med borstbinderiet, men skillnad från borstbinderi, eller som jag har varit på verkstadsindustrin i hela mitt liv också innan dess och jobbat, de har jobbat produktivt. Det gör man inte här. Här är ju serviceinriktat helt och hållet. Va? Så att...
Känner du att du gör mer nytta här, eller?
Nej, det tycker jag att, alltså jag gjorde ju, vi gjorde väl nytta på de andra ställena också, så det tror jag inte är någon skillnad så, men visst, man rycker ju in där man behövs. Och det är klart, då gör man ju nytta.
Hur är du själv som hotellgäst? Är du extra försiktig?
Ja, jag försöker sköta mig ganska bra.
Det sa den tidigare borstbindaren Rolf Berglund i Malmö. Idag driftstekniker på hotell. Reporter var Dodo Parikas. I löpsedeln på vår hemsida så finns länkar både till reportaget om den hotande nedläggningen av borstbinderiet 2009 och till inslaget om borstbindarna på Iris Hantverk i Enskede idag.
Evenemangstips. Vi börjar med syntolkning. För på lördag den 10 februari är det dags för den andra deltävlingen i Melodifestivalen. Och den sänds från Göteborg och Skandinavium. Vill man se tävlingen syntolkat kan man göra det direkt klockan 20-21.30 på SVT 24 där den syntolkas parallellt. Eller i efterhand under 3 dagar eftersom den syntolkade versionen av deltävlingen finns på SVT Play fram till måndagen efter. Sen tas den bort. Men när alla 4 deltävlingarna gått så läggs samtliga upp igen på SVT Play. Och den 17 februari så är det Malmö Arena som är plats för tävlingen. Den 24 flyttar Melodifestivalen till Örnsköldsvik och den 3 mars är det dags för Skåne igen när andra chansen ges från Kristianstad Arena. Och slutligen, lördag 10 mars är den stora finalen på Friends Arena i Solna som man alltså kan se syntolka direkt till SVT 24.
På Helsingborgs arena är det bomässa nu i helgen den 9-11 februari. Idag fredag så är det öppet 12-18 och lördag och söndag 10-17. Temat är byggande och boende, till exempel fönsterbyte, köksrenovering och mycket annat. I det digra programmet ingår till exempel matlagning med stjärnkocken Tarek Taylor på lördagen. 12 så lagar han tandoori lax. Klockan 13 berättar han bland annat om mat som gör gott. Och klockan 14 är det laxdags igen. Då med bakad lax i salladsknyten. På söndagen så talar antikrundans Knut Knutsson under temat Så lär du dig värdera. Och 13.30 värderar han besökarnas medhavda saker. Entrépriset är 80 kronor, pensionär och studerande från 40 kronor. Det är kontantfritt, så kort eller swish är det som gäller.
Och märkliga ljud kan man uppleva i Helsingborg där under 10 dagar i februari med start 9 februari och avslutning den 18 kommer att vara en festival under namnet Drömljus. Varje kväll mellan 18 och 22 kan man uppleva ljud och ljusinstallationer runt om i staden. Det är 9 av totalt 40 verk som är ljudsatta som komplement till ljussättningen. De ljudsatta verken är Skeleton Dance, Incandescence, Chatty Walls, Le Petit Chef, Campustunneln, Nattblommor, Betongdisco, Snöande granen och Ljuskonsert. Det blir också många olika uppträdanden runt om i staden under festivalen, som till exempel 11 februari i Mariakyrkan, då man kan lyssna till sånger av Leonard Cohen på svenska från klockan 19 till 22. Och sången står Jan-Erik Lundqvist för tillsammans med gruppen The Relevant People. Vill du veta mer om var verken finns och programmet i övrigt, så har festivalen en hemsida, dromljus.se.
Det blir lunchkonserter i Sankta Maria kyrka i Ystad lördagar klockan 12 fram till den 21 april. Den 10 februari ges Brahms klarinettkvintett opus 115. Den 17 februari spelar trion Fröjdeljud kammarmusik, salmer och jazz. Veckan därpå, den 24 februari, blir det under rubriken Toner ur trä, musik för soloflöjt under 5 sekler, och det är Kristin West som spelar blockflöjt. Och sen blir det alltså fler arrangemang varje lördag klockan 12 under våren. Och avslutar det gör konsert med seniorkören under ledning av Susanne Holmström den 21 april. Och det är gratis entré till alla lunchkonserterna.
I Hör är det konsert med vokalensemblen Hjalma 13 februari på Kulturhuset Anders 18.30. Det blir traditionella sånger från Galicien i norra Spanien. Utmärkande för sångstilen där är att flera melodier framförs parallellt. Biljetterna kostar 120 kronor och köps på plats i anslutning till konserten.
I Simrishamn på biblioteket är det högläsning för vuxna den 14 februari klockan 15. Korta noveller, berättelser och nedslag i poesins värld står på programmet. Man får även komma med egna önskemål om vad man skulle vilja höra. Läsningen håller på i cirka 30 minuter och det bjuds på fika och samtal efteråt. Föranmälan till biblioteket på telefon 0414 819 300.
I Malmö och Poeten på hörnet kan man tävla i kärlekspoesi på Alla hjärtans dag 14 februari klockan 19. Eller lyssna på andras kärleksdikter. Vill man läsa egna dikter eller kanske sjunga en egen kärlekssång som ska vara mellan 3-7 minuter lång, så måste man göra en föranmälan via e-post till katarina.massetti@me.com, och Massetti stavas med Z och 2 T. Poeten på hörnet ligger på Södra Förstadsgatan 65B i Malmö.
Författaren och journalisten Åsa Moberg kommer till Tommelilla bibliotek torsdagen den 15 februari klockan 18.45. Hon är aktuell med självbiografin Livet, där hon ser tillbaka på åren som gått. Föranmälan gör man på telefon 0417 181 90.
I Brösarp gästas konsthallen 15 februari klockan 19 av författaren Emma Abrahamsson, som berättar om sin delvis självbiografiska roman Hur man förälskar sig i en man som bor i en buske. Och den finns även som talbok, inläst av Marianne Ekenbjörn, och som punktskriftsbok.
I Båstad firas den 17 februari Ludvig Nobels födelsedag. Han var brorson till Alfred Nobel och har betytt mycket för Båstads utveckling som turistort. Ludvig Nobel skulle fyllt 150 år och högtidlighålls vid Ludvig Nobels minnessten på Nobelplatsen, Ludvig Nobels allé, klockan 14. Efteråt så håller Ingrid Persson Skog föredrag om honom på Hotell Skansen.
Humorduon Anders och Måns kommer till Lunds stadsteater 17 februari 1930. Föreställningen heter Nu har vi väl trevligt, och samma föreställning gavs även under hösten runt om i Sverige. Biljetterna säljs av Tixter. Till Malmö och Nöjesteatern kommer föreställningen den 23 mars, samma klockslag. Men här säljs biljetterna av Julius Biljettservice. Pris 395 kronor.
Den 19 februari är det ett föredrag i kåseriform på Vinslövs bibliotek klockan 19. Det handlar om Sri Lanka och det är Lars Pålsson som håller föredraget. Vill man ha mer information så kan man ringa 0451 26 62 48 och tala med Annika Toft. Inträdet är 40 kronor.
Musikteaterföreställningen Ett bloss för Lena Nyman ger en bild av hennes liv och karriär med både kärlek och humor. Den ges på Revyteatern i Ängelholm 16 april 1930. Biljetter för 200 kronor säljs på Akademibokhandeln i Ängelholm, det vill säga Kilbergs. Medlemmar i Ängelholms riksteaterförening betalar 160 kronor och ungdom upp till 20, 100 kronor.
Vi har tidigare berättat om komikern David Batras turné med ståuppföreställningen Elefanten i rummet, han som är gift med henne. Där elefanten i fråga är Batras fru, förra moderatledaren Anna Kinberg Batra. Nu har en extra föreställning satts in på Helsingborgs arena den 21 april klockan 16. Biljetterna säljs av Helsingborgs arena för 485 kronor. Samma biljettpris gäller för återstående platser till föreställningen 19.30 samma kväll.
Biljettinformation. Tixter 0771 47 70 70. Julius 0775 700 400. Riksteatern 08 531 991 00. Borgen i Osby 0479 125 25. Riksteatern Kristianstad 044 12 58 20. Nortic 0455 61 97 00 och Trelleborgs turistcenter eller turistbyrå 0410 73 33 20.
Kalendern vecka 7 börjar med måndagen den 12 februari då Evelina och Evi har namnsdag. Och idag då är det sista dagen att göra en extra skatteinbetalning om du vill undvika kostnadsränta och räkna med en kvarskatt på mer än 30 000 kronor för inkomståret 2017. För 25 år sedan så inträffade ett mord i Storbritannien som uppmärksammades i stora delar av världen på grund av förövarnas och offrets låga ålder. Två unga pojkar, endast 10 år gamla, kidnappade och dödade en 3-årig pojke i Liverpool. 10-åringarna dömdes till fängelse och släpptes efter 8 år då de bytte identitet.
Tisdagen den 3 februari inleds huvudförhandlingarna mot Rakhmat Akilov när det gäller terrorattentatet på Drottninggatan i Stockholm där 5 personer dödades och många skadades. 2 domare och 4 nämndemän kommer att döma och rättegången beräknas pågå i 3 månader. Skådespelaren och regissören Pernilla August fyller 60 år eftersom hon är född denna dag 1958. Hon har bland annat setts i Ingmar Bergmans storfilm Fanny och Alexander som den halta barnflickan Mai som gav henne stort internationellt genomslag. Men hon har även regisserat till exempel Svinalängorna som bygger på en bok av Susanna Alakoski med samma namn och som spelades in i Ystad. Och Pernilla August tilldelades en guldbagge för bästa regi för den filmen. I OS är det dags för bland annat längdskidor i sprint, klassisk stil för både herrar och damer med flera svenskar som deltar och som det finns medaljchans för. Och skidtävlingen den börjar 9.30. Namnsdag har Ove och Agne och så är det fettisdagen då många förstås lär äta semlor.
Onsdagen den 14 februari heter namnsdagsbarnet Valentin, vilket innebär att det är Alla hjärtans dag, som ända sedan medeltiden firas till minne av Sankt Valentinus. Och kopplingen till romantik och kärlek sägs komma från en folklig föreställning om att fåglar i mitten av februari sökte och fann sin partner. Riksbanken väntas komma med ett nytt räntebesked. Och i riksdagen är det utrikespolitisk debatt som utrikesminister Margot Wallström, Socialdemokraterna, inledde med att presentera regeringens utrikesdeklaration. Det är också EM-kval i basket för damer där Sverige möter Kroatien i Stockholm. Och för 90 år sedan, alltså 1928, vann Sverige sitt första vinter-OS-guld någonsin då Per-Erik Särna Hedlund vann guld på 5 milen i Sankt Moritz. Är man uppe väldigt tidigt på morgonen så kan man följa det nutida OS i Sydkorea och se om det blir några medaljer för Sverige. För klockan 5.45 går det andra åket i slalom för damer, där bland andra Frida Hansdotter deltar.
Torsdag den 15 februari är det Sigfrid som ska uppmärksammas lite extra eftersom han har namnsdag. Det blir ett spännande möte i fotboll för herrar denna dag, där laget som få hade hört talas om för några år sedan, Östersund, möter det legendariska Arsenal i 16-delsfinal i Europa League. Och i Värmland blir det bilsport på riktigt vinterväglag, där svenska rallyt inleds. Prins Carl Philip, tillika hertig av Värmland, inviger rallyt på Färjestads travbana och rallyt håller på till 18 februari. Och dagen efter Alla hjärtans dag firas varje år geléhallonens dag. Den mjuka röda lilla godisbiten har funnits på godismarknaden ända sedan 1910-talet.
Fredagen den 16 februari firar Julia och Julius namnsdag. Litauen firar också nationaldag till minne av att de för 100 år sedan, alltså 1918, förklarade sig självständiga från Ryssland. EM i skytte, luftgevär och luftpistol inleds i Ungern och håller på till den 26 februari. Lisa Loring, som är amerikansk skådespelerska, fyller 60 år. Hon är mest känd från tv-serien Familjen Addams, där hon spelade dottern Wednesday.
Lördagen den 17 februari har Alexandra och Sandra namnsdag. I Kosovo är det nationaldag eftersom det är på dagen 10 år sedan de förklarade sig självständiga från Serbien. Men det serbiska parlamentet vägrar fortfarande att erkänna självständighetsförklaringen. Och även om internationella domstolen i Haag har godkänt den, så är det bara 81 av FNs 192 medlemsländer, däribland Sverige, som har erkänt Kosovo som en egen stat. Kungen och drottningen närvarar vid de olympiska vinterspelen i Pyeongchang i Sydkorea mellan 17 och 21 februari. Och Melodifestivalens tredje deltävling hålls i Malmö med bland andra Kalle Moreus och Orsa Spelmän bland deltagarna. I Gävle är det inomhus-SM i friidrott och födelsedag firar trubaduren Bengt Sendt som blir 80 år eftersom han föddes denna dag 1938.
Söndagen den 18 februari är det Frida och Fritjof som har namnsdag. 1908 invigdes Kungliga Dramatiska Teatern, eller Dramatens nya byggnad, vid Nybroplan i Stockholm. Teatern ritades av arkitekten Fredrik Liljekvist. Under invigningen för 110 år sedan så uppfördes Mäster Olof av August Strindberg. Och i OS möter Sveriges herrar i ishockey ärkerivalen Finland klockan 13.10.
Anslagstavlan för hela Skåne inleder vi med ett meddelande från synenheten Vuxna som meddelar att de kommer att ha stängt hela dagen på samtliga mottagningar i Skåne torsdagen den 15 februari.
Ett referat. Under lördagseftermiddagen den 3 februari slöt nära 20 deltagare upp i Hässleholm för att tillsammans spela bowling. Efter att vi hittat passande skor och klot kunde de fem lagen inta sina spelbanor, där vi under 2 timmar gjorde så gott vi kunde efter egen förmåga. Ibland kunde glada utrop och applåder höras, och ibland även utrop som inte passar sig här i referatet. När vår spelarm kändes 2 decimeter längre än när vi kom, var det dags att promenera mot restaurang Cats. Där väntade ett trevligt långbord på oss, och dagens aktivitetsansvariga Britt-Marie Linné hälsade oss välkomna. Med god hjälp av våra trevliga ledsagare kunde vi snart fylla våra tallrikar med allt det goda köket hade att erbjuda. Ett urval av kött, kyckling, skaldjur, grönsaker, goda såser. Och så tog kocken över och tillredde maten med snabbhet och vana. Vi avnjöt den goda maten tillsammans med god och passande dryck. Många trevliga samtal vid bordet blev det och utmärkt service från ledsagare och restaurangens personal. Det bjöds även på friterade bananer med glass och kaffe, tills det var dags att bryta upp och återvända hemåt över Skåne. Tack för en trevlig dag, hälsar Maj-Britt Ryman.
Vi har ett meddelande från SRF Skånes valberedning med rubriken Hjälp oss att hitta kandidater. Till alla medlemmar i SRF Skåne. I april är det dags för årsmöte där det ska genomföras val till flera poster i distriktet. Nu vill vi i valberedningen ha hjälp att hitta lämpliga kandidater till dessa poster. Vi söker kandidater till 1. Styrelsen med en ordförande på på 1 år och 3 ledamöter på 2 år. Styrelsen genomför den verksamhet som föreningens medlemmar beslutat om. Den har också ansvar för föreningens ekonomi och för den personal som är anställd i distriktet. Att sitta i styrelsen är ett både ansvarsfullt och hedrande uppdrag, både som ordförande då du ska leda styrelsens arbete eller som ledamot då du ska vara en del av gruppen som tar distriktets verksamhet framåt. I styrelsen får du möjlighet att utveckla distriktet och jobba med hela verksamheten. Nuvarande ledamöter är Maria Torstensson, ordförande, Hans Olin, vice ordförande, samt Per Arne Andersson, Bo Lang, Eva-Lena Lindell, Anders Mordell och Rune Persson. Allas mandatperioder utom Bo Langs och Anders Mordells löper ut till årsmötet. 2. Berednings- och granskningsutskottet med 5 ledamöter på 1 år. Utskottets uppgift är att bistå styrelsen med att skriva uttalanden med mera, föreslå valberedning och granska föreningens verksamhet. Här får du möjlighet att få god inblick i vad föreningen gör och hur den fungerar. Nuvarande ledamöter är Hans Hjelm, sammankallande, Bo Brandin, Bjarne Kristensen, Christer H. Persson och Jonas Pettersson. Och observera att det förs diskussioner om att dela upp detta utskott i verksamhetsrevisorer och beredningsutskott, där revisorerna tar över de granskande uppgifterna och utskottet skriver uttalanden, föreslår valberedning etc. 3. Representant vid organisationsråd med 1 ordinarie plus 3 ersättare på 1 år. Här ska du representera Skåne vid de organisationsråd som Riksförbundet anordnar 2-3 gånger per år. Där behandlas olika frågor som rör Riksförbundets verksamhet, bland annat ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen med mera. Du får inblick i Riksförbundets arbete och får vara med och påverka beslut som rör föreningen i stort. Är du intresserad av att kandidera till någon post eller vet du någon annan lämplig kandidat? Hör av dig till valberedningen på e-post val@srfskane.se eller till sammankallande Robert Balte, telefon 0768 23 13 38. Vill du nominera någon annan så kontrollera att personen vill ställa upp först. Och för att underlätta vårt arbete inför årsmötet vill vi ha samtliga nomineringar innan 1 mars. Ju fler kandidater vi får in, desto bättre förutsättningar får vi att göra ett bra jobb. Så sprid budskapet till alla i föreningen så kan vi tillsammans fortsätta att bygga ett distrikt att vara stolta över och som andra kommer att se som inspiration. Vänliga hälsningar, valberedningen, Robert Balte, sammankallande, Stina Bodil Andersson, Tommy Kullander, Britt-Marie Linné och Vicky Svedrell.
SRF Malmö säger välkommen till teaterföreställningen Dylan-sällskapet som syntolkas på Stadsteaterns scen Intiman, Östra Rönneholmsvägen 20 i Malmö onsdagen den 21 mars. Vi samlas i foajén klockan 18.15. Föreställningen börjar 19. Pris 210 kronor per person. Betalningen sker med inbetalningskort som skickas hem. Biljetterna delas ut på plats. Dylan-sällskapet är en dramakomedi om några män i panikåldern som förts samman av kärleken till Bob Dylan. Marcus, Konrad och bror träffas 3 gånger om året för att prata om sin husgud Bob Dylan. De håller stenhårt fast vid Dylan trots att allt annat i deras tillvaro faller. En dag kommer en fjärde medlem med på middagen. Han ska träffa Dylan veckan därpå innan en konsert och har betalat dyra pengar för att skaka hand med mästaren. Vi har förbokat ett begränsat antal biljetter. Medlemmar från andra delar av Skåne är också välkomna. Och för medlemmar utanför Malmö utgår resersättning som vanligt från SRF Skåne. Kvittot ska sändas in inom 3 månader efter syntolkningstillfället. Anmäl dig till kansliet på 040 25 05 40 eller e-post info@srfmalmo.se. Senast tisdagen den 20 februari och vid anmälan så berätta om du behöver lur eller ledsagning. För frågor innan föreställningen ring Maj-Britt Ryman 070 324 66 09. Hjärtligt välkomna önskar styrelsen.
Så har vi en förändring i den regionala kollektivtrafiken som gäller Lund. Den tillfälliga flytten av hållplats Skeleparken läge A 140 meter norrut, ungefär till mittemot Skeleparken läge B, har förlängts till och med fredag 15 juni 15.00. Det här berör länsbusslinje 170 och 171.
Anslagstavlan för norra Skåne inleds med meddelanden från SRF Helsingborg Höganäs som inbjuder till månadsmöte med nominering tisdagen den 13 februari klockan 14-16.15 i SRFs lokal Blåkullagatan 3 i Helsingborg. Fikaavgiften är 20 kronor. Det blir ordinarie mötesförhandlingar med nominering. Och vi får också besök av Torbjörn Svensson som ska berätta om sitt liv som dövblind. Om du inte står på den fasta listan och vill komma är sista anmälningsdag måndag den 12 februari klockan 12 på telefon 15 83 93 eller e-post info.srf.hbg@telia.com. Och du behöver bara meddela om du inte kan komma om du står på den fasta listan. SRF Helsingborg Höganäs har även onsdagsträff den 14 februari klockan 13-15.15 i SRFs lokal. Fikaavgift 20 kronor. Monica Kylenstierna ställer frågor och vill ha rätt svar. Meddela att du kommer så att vi kan ordna med fika. SRF Helsingborg Höganäs ska också till Helsingborgs stadsteater som ger Figaros bröllop söndagen den 22 april 16-18.45 på Storan. Samling för syntolkning 14.30 och priset är 180 kronor. Adressen Karl Johans gata 1 i Helsingborg. Figaros bröllop är en farsartad komedi som osar av åtrå, otrohet och utstuderad maktkamp. I centrum står Figaro och hans kärlek Susanna. Hon arbetar på slottet där en ständigt otrogne greven Almaviva och hans hustru bor. Runt om kretsar en mängd karaktärer som alla har band till varandra. Snabbt utvecklar sig pjäsen till en mustig historia där det gäller att hänga med i svängarna. Anmäl dig till kansliet senast fredagen den 23 februari klockan 12. Meddela vid anmälan hur många biljetter och lurar för syntolkning du önskar. Totalt finns det 30 biljetter, så först till kvarn gäller. Välkommen! Synskadades riksförbund Helsingborg Höganäs driver även vävkurser för sina medlemmar i samarbete med ABF. Vår vävkursledare ska gå i pension och därför söker vi en ny. Aktiviteten sker i SRF Helsingborg Höganäs lokaler. För mer information kontakta Monica Kylenstierna på kansliet. Undertecknad styrelsen och kansliet.
SRF Hässleholm Perstorp Örkeljunga hälsar välkommen till årets första föreningsmöte söndag 11 februari 14-16.30 på Bokebergsgården, Kaptensgatan 6B, Hässleholm. Vi börjar med sedvanligt föreningsmöte, därefter kaffe med semla som föreningen bjuder på. Till sist kommer Kalle Lytke och Henrik Bergqvist, drar en vits och sjunger för oss. Du får gärna ta med en vän eller ledsagare. Berätta även vid anmälan om du har någon allergi. Föreningen ska också till Kulturhuset i Hässleholm 11 april 19.00 då Dick Harrison och Gothenburg Combo uppträder. Det blir en historisk resa genom vårt land i ord och ton. Och den 6 maj 17.00 är det dags för Hässlekörens vårkonsert på samma ställe, Kulturhuset. Det finns endast 10 biljetter till varje tillfälle, så det är först till kvarn som gäller. Priset är 100 kronor per konsert och anmälan ska göras till Inga-Gerd Nilsson eller Anna-Lena Päckile senast 28 februari. Och om du är intresserad av föreningens styrelsearbete så hälsar SRF Hässleholm Perstorp Örkeljunga både synskadade och stödjande medlemmar välkomna. Kontakta Anna-Lena Päckile. Alla hälsas hjärtligt välkomna. SRF Hässleholm Perstorp Örkeljunga inbjuder också till föreningens årsmöte söndag 18 mars klockan 14, beräknad avslutning 17.00 på Bokebergsgården. Vi hälsar SRF Skånes ordförande och SRFs vice ordförande Maria Torstensson välkommen att leda mötet.
Och vi börjar eftermiddagen med årsmötesförhandlingar och efter det avnjuter vi smörgåstårta, dricka samt kaffe och en god kaka. Önskar du övriga handlingar, meddela detta i god tid när du anmäler dig till årsmötet. Detta gäller även om du har någon allergi. Anmälan vill vi ha senast måndag 5 mars till Ingegerd Nilsson 0451 803 61 eller Anna-Lena Päckile 0451 231 01. Hjärtligt välkommen, hälsar styrelsen.
Synskadades förening Kristianstad-Bromölla kallar sina medlemmar till årsmöte lördagen den 17 mars klockan 12-16.30 på föreningarnas hus på Magasinsgatan 3 i Kristianstad. För att fira föreningens 45-årsjubileum så bjuder vi på en vårmiddag med varmrökt lax med tillbehör. Efter maten blir det sedvanliga mötesförhandlingar. Håkan Thomsson från SRF Riks har lovat att komma och leda förhandlingarna. Efter dessa så får vi kaffe och tårta. Anmäl deltagande senast fredagen den 9 mars till Britt-Marie, telefon 0456 270 99 eller 072 725 32 37 eller till Tina på 044 541 14 eller 070 635 41 14. Alla deltagande medlemmar på årsmötet får en jubileumsgåva. Möteshandlingar kommer i senare utskick. Varmt välkomna, hälsar styrelsen. Synskadades förening Kristianstad-Bromölla har också en inbjudan till modevisning av vårens nya damkläder. Den 6 mars kommer SRF Kristianstad-Bromölla anordna en modevisning för damer på damshoppen i Karpalund utanför Kristianstad. Adressen är Wrangels allé 1. De har ett stort utbud av damkläder och har både små och stora storlekar. Vill du veta mer om deras utbud och ha tillgång till internet så kan du gå in på damshoppen.se. Vi träffas klockan 18 och kommer där att få vara med om en modevisning där butiksinnehavaren Linda kommer att berätta om vårens klädmode och hur det ser ut. Självklart så får du också möjlighet att prova och handla kläder efter modevisningen. Detta är ett unikt tillfälle att få ta del av vilket mode som gäller i vår, tillsammans med andra synskadade medlemmar. Så tveka inte att anmäla dig. Och anmälan görs till Britt-Marie 0456 270 99 eller 072 725 32 37. Tina 044 541 14 eller 070 635 41 14. Sista anmälningsdatum är den 23 februari. Hjärtligt välkomna önskar SRF Kristianstad-Bromölla.
SRF Osby inbjuder till årsmöte fredag 2 mars 13.00 på Hotell Borgen, Västra Storgatan 33 i Osby. Vi börjar med att äta middag, därefter följer sedvanliga årsmötesförhandlingar. Möteshandlingar erhålles på mötet och det blir även underhållning. Anmäl dig senast måndag 26 februari till Kerstin, telefon 0479 10490. Alla hälsas varmt välkomna, undertecknat styrelsen.
Inbjudan till Antis bokcirkel i Kristianstad. Den 13 februari är det dags för en ny cirkelträff med Karin Gustafsson från biblioteket som kommer att berätta om nya spännande böcker. Tiden är 13.30 till 15 i Café Finland i Finlandshuset och adressen är Promgatan 6 i Kristianstad. Ingen föranmälan, varmt välkomna alla som vill vara med, medlem som icke-medlem, hälsar Synskadades förening i Kristianstad-Bromölla. Anslagstavlan för sydvästra Skåne börjar med meddelanden från SRF Malmö som välkomnar till sin dagverksamhet. Vi träffas klockan 13 till 15. Kaffe med en smörgås eller kaka serveras till en kostnad av 10 kronor. Och vi vill gärna att du meddelar kansliet på telefon 040 25 05 40 om du tänker komma på någon av dagaktiviteterna. Om du tillhör dem som regelbundet deltar i någon speciell aktivitet behöver du bara anmäla om du inte kan komma. Måndagen den 12 februari, frågesport och tidningsläsning. Tisdagen den 13 februari, bingo. onsdagen den 14 februari Kanasta. SRF Malmö önskar varmt välkommen till föreningen torsdagen den 15 februari klockan 18 till en ost- och vinprovning. Någon från Möllans Ost kommer till oss och ger oss lite lättsam kunskap om ost, kombinationer mellan ost och viner och spännande tillbehör. Vi serveras 5 ostar och 3 viner, rött, vitt och sött. Allt detta kommer att kosta 250 kronor. Vill du vara med så anmäl dig till kansliet på telefonen 040 25 05 40 eller e-mail info@srfmalmo.se. Allra senast måndagen den 12 februari. Välkomna önskar styrelsen. SRF Malmö har även iPhone-träffar. Har du kommit igång med din iPhone och vill byta erfarenheter med andra och kanske lära dig något nytt så är du välkommen till några träffar. Vi ses på föreningen på Wendelsfridsgatan 13 onsdagen den 21 februari klockan 18 till 20.30. Vid den första träffen så kan vi prata samman om vad vi vill få ut av kursen. Vi kan högst vara 5 deltagare och kom ihåg att ta med dina hörlurar så att vi inte stör varandra. Du måste ha baskunskaper och kanske gått någon grundutbildning för att få mest nytta och glädje av våra träffar. Kaffe med kaka för 10 kronor serveras under kvällen. Tycker du att det här är något för dig så anmäl dig till kansliet senast torsdagen den 15 februari. Välkomna hälsar styrelsen. SRF Malmö välkomnar också den som gillar att ta en öl eller ett glas vin i goda vänners lag till en pubkväll. Vi äter en charktallrik och lite annat smått och gott. Fredagen den 23 februari startar det hela klockan 18.30 i föreningens lokal på Wendelsfridsgatan 13. Priset för maten är 50 kronor, drycken är till självkostnadspris. Anmäl dig till kansliet senast fredagen den 16 februari. Väl mött, hälsar styrelsen. SRF Malmö inbjuder även till sopplunch på föreningen. Måndagen den 26 februari klockan 13. Vi bjuder på ärtsoppa och ett gott bröd och avslutar med kaffe och en liten kaka. Du får allt det här för 20 kronor. Vill du vara med så anmäl dig senast tisdagen den 20 februari. Varmt välkomna styrelsen.
Malmö blindförening hälsar både gamla och nya medlemmar hjärtligt välkomna till samkväm i Annebergsgårdens matsal, Annebergsgatan 15A Malmö, söndagen den 11 februari mellan 16 och 18. För underhållningen svarar Sten Stjernqvist som sjungit och spelat hos oss tidigare. Hemresa med färdtjänst ska beställas hemifrån till 18.00. Nästa sammankomst blir 11 mars. Hjärtligt välkomna.
Så en inbjudan från SRF Trelleborg med omnejd. Synskadeanpassad visning på Trelleborgs museum torsdagen den 15 februari klockan 16 till cirka klockan 18. Och platsen är Trelleborgs museum, huvudentrén mot torget. Styrelsen hälsar gamla medlemmar och nya nyfikna välkomna till verksamhetsårets andra träff. På medlemsmötet i oktober 2017 informerade Anna Hudson, masterstudent på Lunds universitet, om en utställning på Trelleborgs museum som skulle vara speciellt anpassad för oss synskadade. Nu är den igång och vi är inbjudna att uppleva och att utvärdera. Vi kommer också att bjudas på fika i museets lokaler. Direkt när vi träffats i entrén kommer Anna Hudson att ge lite grundinformation. Och sen tittar vi på utställningen. Tanken är att anpassningarna ska ge synskadade besökare en möjlighet att ta del av utställningen på egen hand. Eller med mindre hjälp av en ledsagare. Självklart får ni ta med en person som ni brukar anlita och litar på. Ledsagarens åsikter är också väldigt viktiga. Anna kommer givetvis att finnas där om vi har några frågor. Efter utställningen bjuder museet på te, kaffe och bullar. Och medan vi fikar ska vi diskutera vad vi tyckte om utställningen. Våra åsikter är väldigt värdefulla och blir en stor del i Annas forskning. Och därför vill hon spela in vår gruppdiskussion. Med tanke på fikat måste du anmäla ditt intresse. Ring eller mejla senast söndagen den 10 februari till Lars Billgren, mobil 0708 32 19 07 eller e-post lars.billgren@telia.com. och berätta då om du har en egen ledsagare med dig och om du är gluten- eller laktosintolerant. Medan du ändå har kalendern framme så kan du sätta en liten kråka för onsdagen den 14 mars också. Då ska vi ha årsmöte. Har ni funderingar på vilka som bör leda föreningen och vilka som ni vill se i valberedningen? Ni har kanske också funderingar på representanter för vår förening på distriktets olika möten. I så fall ska ni kontakta valberedningen. Sten Nilsson, telefon 072 721 26 88 eller e-post steni@telia.com. Eftersom vi fortfarande letar efter ny lokal kommer årsmötet att äga rum på restaurang Casablanca och i deras VIP-rum. Där blir det en enklare förtäring. Det kommer att komma en speciell inbjudan till årsmötet senare, men det är bra att vara förberedd. Väl mött, hälsar styrelsen. Anslagstavlan för mellersta och sydöstra Skåne inleds med ett meddelande till medlemmarna i Landskrona Svalöv SRF. Härmed kallas till möte onsdagen den 14 februari då nominering av styrelseledamöter för kommande verksamhetsår ska ske. Observera datumet. Vi träffas klockan 14 på Säbygatan 7 och vi serveras fika och fastlagsbulle. Anmäl dig till Inger, telefon 22465. Senast måndagen den 12 februari. Hjärtligt välkomna önskar styrelsen.
SRF Lundabygden inbjuder till ännu en chans att träffas och trivas i Sillas stickcafé måndagen 26 februari 13.30-16 i föreningslokalen Tordönsvägen 4 i Klostergården, Lund. Kaffe och kaka kommer att serveras och din avgift blir som vanligt 20 kronor. Anmälan senast torsdag 22 februari till kansliet, telefon 046 211 06 74 eller e-post srfkansli.lundabygden@bredband.net. Välkommen!
Vi har en förändring i kollektivtrafiken som gäller Lund. Den tillfälliga flytten av hållplats Skeleparken, läge A 140 meter norrut, har förlängts till och med fredagen den 15 juni 15.00. Det här berör stadsbusslinje 20.
Och där tog detta nummer av Skånes taltidning slut. Ett nytt nummer finns ute fredagen den 16 februari.
Skånes taltidning ges ut av Region Skånes habiliterings- och hjälpmedelsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Vår adress är Jörgen Ankersgatan 12, 211 45 Malmö, telefon 040 673 0970. E-post skanestaltidning@skane.se. Hemsida skanestaltidning.se. Vi hörs igen. Hej då!